Välkommen till ett nytt program av Thailand idag. Och jag som sänder det här programmet heter alltså Bernt och har bott i Thailand de senaste åren. Det blir ett blandat program med mycket musik, väder, nyheter från Thailand och övriga världen ibland. Och en del information om livet i paradiset Thailand. Ja, idag har Christer och jag köpt ner till Viveka som sedan 8 år bor i Mäpim utanför Rayong. Och det gjorde vi för att höra hur hon trivs att både bo och arbeta i Thailand. Välkommen Viveka.
Tack så mycket.
Du trivs bra i Thailand?
Ja, i alla fall så bra så att jag stannar kvar.
Kan du beskriva var någonstans du finns?
Jag finns just nu i mitt hus 140 meter från Sianbukten i en liten fiskeby som heter Lä Mäpim som betyder udde. Och här för 100 år sedan förliste en prinsessa utanför byn på ett rev som visar sig ibland när det är ebb här utanför. Och därav sätter det Lä Mäpim, Mamma Pims udde.
Om vi ska precisera lite grann, Thailand är ju rätt stort. Var någonstans i Thailand?
Jag brukar säga att jag bor på kustvägen mot Kambodja. Så om man har en karta framför sig och ser kusten och 15 mil har jag kvar till gränsen. Många känner ju också till ön Koh Samet och vars hamnstad då på fastlandet ligger bara 2 mil från mig.
Ja, så i närheten av Koh Samet och ungefär hur många mil till Bangkok?
20 exakt.
20 mil exakt.
Mm. Ja. 17 drygt till flygplatsen.
Och hur länge har du bott här?
Sedan den 1 september. Vi flyttade ut den 16 augusti 2008.
Är det enda stället du har bott på i Thailand?
Ja.
Så det blev, vad ska vi säga, Rayong-provinsen direkt?
Mm, men vi hade planerat det sedan 2006. Så vi var ju med och åkte ner och var med hela byggnationen av huset som då tog 2,5 år istället för 1.
Ja, så du har alltså rest många gånger här
med. Ja, det har vi gjort i samband med att vi bestämde oss. Och vi var lite jävla och bokade området eller tomten eller vad man kan säga innan det här hade byggts. För att jag insåg nog att förr eller senare så kommer de här platserna så här nära havet att ta slut. Och då, ja. Det var viktigt att man, när man blir äldre, kan ta sig med rollator eller promenera ner till havet om inte man har bil.
Ja,
så att det. Även om jag inte bor med fötterna i vattnet så har jag 140 meter dit.
Det är nära nog.
Ja.
Så du trivs alltså i Thailand och du stannar här hela året eller du längtar efter de svenska årstiderna?
Nej, alltså de finns ju där men jag vill åka tillbaka till dem. Och jag vet inte, jag har inte funderat så mycket på det. Vi har rest och jag har varit tillbaka någon gång i Sverige. Men jag har så många andra länder i världen som jag också vill resa till. Så jag har ingenting som gör att vi måste åka till Sverige. Ingenting som binder mig där. Mm. Vi har nästan ingen släkt alls. Och vi har inga barnbarn. Så många har som första anledning när de åker tillbaka. Men jag har absolut ingenting emot Sverige. Och kan sakna den här fantastiskt friska luften. Friska, klara luften och även doften av nyfallen snö tycker jag är. Det är inget jag tänker på. Jag vet ju att det finns ju där. Jag är inte deporterad hit. Jag har valt själv.
Ja, så de här skånska vintrarna, de är lite ökända för de kan ju vara så rejäla. Du saknar inte dem?
Nej, det gör jag definitivt inte för de blir bara sämre och sämre de senaste åren i mitt
mer
liv.
Och mer snö och kallare.
Nej, precis tvärtom. Sämre och sämre och mer dimma som la sig över Skåne. Så det blev, så när jag sedan kom att flytta upp till utanför Stockholm där jag hade familj i 25 år så var det bra vintrar i början. Då var det som vintrarna var i Skåne när jag var barn. Men även där blev det mindre och mindre snö och mera blask och inte så där riktigt. Men när det kom så kunde det ändå hända plötsligt att man blir insnöad ordentligt.
Ja. Men du har alltså flyttat hit tillsammans med din man Björn och ni var då i Thailand flera gånger innan ni slog er ner för att sätta
det
här.
Ja, fast vi var nog väldigt jävla när vi bara beslutade oss och hade bestämt att vi inte kunde bo i åt eller inte ville bo ensam i vårt stora hus på 300 kvadratmeter i Drevviken i Tyresö. Och min man är 15 år äldre än jag, skulle pensionera sig vid 67. Och vi kunde liksom inte se att, ja, ska vi göra någonting tillsammans så får vi nog göra det nu. Mm. Som man, eftersom man inte vet vad som händer sen. Så vi räknade på då och så att det skulle vi nog klara ekonomiskt att leva här på en pension. Och sälja vårt hus och slå oss ner och köpa det här cash och känna att vi var fria.
Ja.
Och då satsade vi på det. Och då så, men vi hade faktiskt bara varit, som svar på din fråga, så var vi här 1981. Nyförälskade och jag tror knappt vi var förlorade.
Ja.
Och det är många år sedan.
Blev ni förälskade i Thailand sådär på?
Nej, det var det inte. Det var nog ute på Atlanten.
Ja.
Men min man hade varit här i många sammanhang som fotojournalist när det var med Vietnamkrig och Kambodja, flyktingläger och så vidare. Så att han ville visa mig, och jag var så mycket yngre och jag var väldigt nyfiken på det mesta och var väldigt förtjust i Asien.
Ja.
Och tänkte nog redan då att tänk om man fick bo här och slippa frysa.
Och det är ju som du säger, Sverige finns ju kvar.
Ja då, och jag är mer patriotisk än någonsin sedan jag kom hit.
Ja. Vivica, vi brukar spela lite önskemusik också. Mm. Har du någon favorit du vill lyssna på?
Jag har många, men om jag ska säga det, den sån där som kommer först på sinnet så är det Barry White's You're the First, the Last, My Everything.
Då lyssnar vi på den tycker jag. Ja, välkommen tillbaka. Idag har vi alltså träffat Viveka från Ängelholm och vi har pratat med henne om hur hon trivs och bor i Thailand. Och vistas du bara i Rayong, Viveka, eller reser du runt någonting?
Vi har framförallt de första åren rest ganska mycket runt. Dels bilandes, men också flugit upp till Chiang Mai och tittat oss runt. Och sen vår dotter som är i filmbranschen spelade in en film i Krabi, eller Krabi som man säger. Så då flög vi ner och var med ett par veckor under den inspelningen och då kom vi ner i södra delarna. Jag har inte varit på turistorterna här och om jag nu säger... heter den nere i Söder, ja, där i Krabi. Vänta, vad heter det? Phuketia, jag har inte varit där. Nej. Men min mamma var nere i samband med tsunamin. Aha. Och det var egentligen det som också gjorde en extra kick att Thailand fastnade för oss. För han ringde hem i all sorg och bedrövelse och sa att, vet du, så här som munkarna behandlar alla avlidna, så här vill jag också bli omhändertagen. Då sa jag, då flyttar vi dit. Så det var en sån där extra puff på det hela faktiskt.
Så en extra anledning.
Mm. Men som svar på din fråga, om vi reser runt så har vi rest en del i grannländerna. Men det finns många, många, många ställen kvar att uppsöka.
Ja, men nu är du mest hemma?
Nej, alltså vi har precis kommit hem från en jorden runt-resa på 6-7 veckor. Så att jag tror inte riktigt att... Nu är det mest att jag tar tag i mina studier igen och försöker bestämma mig hur jag ska göra vidare i livet.
Ja.
Men nu får ni nog hålla i resekassa lite.
Ja. Men du arbetar ju också. Du arbetar som volontär på ett sjukhus i närheten.
Ja, alltså arbeta. Tyvärr får man ju inte tjäna pengar på något enda vis i det här landet. Och det var väl inte riktigt det jag hade planerat. Men eftersom jag blev vilseledd i det företaget som jag startade laglig väg här i Thailand. Och som kostar flera hundratusen svenska kronor och alla papper. Och aldrig fick komma till skott och börja tjäna pengar, så har jag mer och mer fallit in på den volontära sidan för att känna att man, när man är som bäst i sitt yrke, så får man inte kasta bort det. Nej. Och jag har då försökt på Bank och Hospital i Rayong sedan snart 5 år tillbaka på olika sätt, men aldrig fått göra det jag är bra på. Och riktigt bra på, utan jag har blivit som en Madame Vivica som är en connector och hjälper skandinaver med allt från förklara vad doktorn säger till vad det betyder. Eller många inneliggande sjuka eller akutsjuka, de kan inte alls tillräckligt med engelska för att klara sig här med doktorn. Och doktorerna kan ofta ha väldigt avancerad engelska. Och däremellan, och eftersom latinet förenar inom medicinen, så för att kunna förstå varandra så har jag gått och besökt alla inneliggande 1-2 gånger i veckan. Och så varit där då en hel dag. Men kommer jag med svenska flaggan och sätter på ett bord och så står det Mrs. Vivica, Scandinavian Help, eller vad det står, hjälp på svenska tror jag också det står. Ja, så har jag gjort det under högsäsongen, men det fyller ingen funktion att sitta där bakom den här disken och vänta på att någon ska komma när det är jag kan inte riktigt säga lågsäsong heller, men när det inte är de här topparna då det händer mest.
Men betyder det att du får hjälpa alla nationaliteter? Inte bara svenska?
Jag får hjälpa vem som är, de är väldigt duktiga själva, alltså på, om man tänker engelsmän, amerikaner och skottar och irländare som har sina engelska, och den här personalen på International Desk, de är duktiga i språket. Men ibland så är det ju inte bara det handlar om en medicinsk att kunna tyda vid en strokepatient som kanske inte ens kan förklara vad han behöver på något språk alls. Och försöker uttrycka det, så har man fantasi nog att förstå vad det är han försöker säga. Och där har bara ett exempel. Ja. Men det kan vara backpacker som har råkat ut för trafikolyckor och har inga pengar kvar. Och inte så de kan ringa hem till mamma ens en gång. Och problem med försäkringar. Eller äldre som har... förlorat förmågan att klara sina papper.
Ja, det kan vara mycket som kan inträffa. Men där arbetar du hur ofta då?
Jag har bjudit dem på en dag i veckan. Jag tycker det får räcka. Jag trodde nog att jag skulle skapa ett större behov av mig själv. Så att de till slut skulle kanske anställa mig. Och jag vet att det hade gått, för de har liknande anställda skandinaver eller europeer på Bangkok Hospital i Pattaya. Men här säger man att det är not possible. Men det blev en ny chef här som inte är sjukhuschef. Och han har helt andra intressen. Så.
Jaha. Men det kanske ändrar sig.
Kanske det. Mm.
Det här området som vi nu sitter i, vad heter det för någonting?
Blue Mango Residence.
Ja, och bor det många skandinaver i det här området?
Ja, det gör det. Men inte bara. Det bor svenska, norrmän, någon finländare, en eller två kanske, en danska. Så det är övervägande skandinaver. Mm. Men vi har, som jag nämnde förra tidigare, en man som är tysk som är gift med en kvinna från Korea. Och vi har några svenskar som är gifta med kambodjanska eller thailändska hustrur. Och ganska unga och har barn i skolan. Och, så de är också här hela året. Och sedan har vi en japan här som nu hyr ett hus på lång, lång tid. Även om man inte äger det så. Det är lite blandning. Men det är också mycket hyresgäster och det är väldigt spännande.
Ja, ja, det är kul. Men om vi går tillbaka till det här. Du försökte ju starta firma då för att arbeta som sjukgymnast, va?
Ja, jag tog med mig mina. Jag hade drivit två kliniker under 25 år utanför Stockholm. Och jag tog med mig allt från skelett och apparat och brits och det jag behöver i min verksamhet.
Men du är lite av en sjukspecialist. Ryggspecialist då?
Ja, det kan man nog säga att jag specialiserade mig på akupunktur så småningom och en kombination av manuell behandling och akupunktur i de här svårlösta ryggproblemen kan man säga. För det är väldigt mycket som är relaterat till ryggraden även om du kanske har ont i stortån eller pekfingret eller handen så kan felet sitta i ryggen. Så det är jag ganska specialiserad på.
Ser du något problem med alla ungdomar som sitter så här med sin mobil?
Ja, det är väl inte för inte som de börjar kalla det här head down-beteendet. Och de kommer ju få, om inte de kompenserar med regelbunden, allt från enkla övningar som är väldigt, väldigt enkla egentligen. Som att varje dag dra in hakan framför spegeln så man får en dubbelhaka. Då rätar man ut. Aha. Och sen liksom som simrörelse kan man säga. Att man måste använda baksidan också, inte bara framsidan. Okay. Men många är ju också duktiga och till att sköta sig med gym och träning. Mm.
Så man ska ha en eller annan liten huvudrullning emellanåt?
Huvudrullningar är nog inte det bästa man ska göra om inte man har gjort det hela livet. För det är ingen, huvudet sitter ju inte på halsen som en kuleled. Den har fyra riktningar. Den leder i fyra riktningar. Så det är, även om man kan göra det i vissa yogaprogram så var det dödsskade märkt under min utbildning i Lund.
Så in med hakan istället.
Ja, alltså i alla fall som en träning att dra in, eller på ryggen också pressa ner nacken så att man pressar den mot, man kan lägga sin hand bakom nacken och försöka pressa ner så att man känner sin egen halsryggrad och tryckas bakåt mot handen om man ligger i sängen på ryggen.
Ja, så att en och annan gång ska man ta på sin dator.
Ja, 20 minuter aldrig mer, men jag är inte så bra på att följa det själv.
Ja, ska vi se här, vi kan väl ta och spela lite mer musik.
Ja, då har jag blivit så här. Jag var inte så förtjust i kanske Hoola Bandoola och det här skånska gänget på 70-talet. Jag har aldrig varit speciellt så politiskt intresserad. Så på något vis så lyssnade man bara inte på dem där. Och nu däremot har jag börjat lyssna på texter och mycket av både Björn Afzelius och Mikael Wiehe. Och fastnat för en som han sjunger med en betraktelse över sitt liv, hur det blev. Betraktelse över 50 år eller någonting sånt när han sitter och tittar på sina guldskivor på väggen och vem har han kvar egentligen, vännerna kom och gick. Och jag vet inte riktigt vad den heter, men den kan heta Betraktelse över 50-årsåldern av Björn Afzelius. Den vill jag gärna spela.
Så mycket att hälften är glömt. Men nu är jag tillbaks där jag börjar, min vän. Jag är ensam igen. 50 år fyllda med fullvuxna barn. På väggarna hänger troféer på rad. Men guldskivor har inget värde för den som är ensam igen. Framgången kom och nya vänner med den. Ja, doften av pengar känner många igen. Herregud, vilken fest. Jag förstår inte än hur jag överlevt. Jag ångrar dock inget. Det var värt varje spänn. Jag skulle med glädje göra om det igen. Och minnena är som kär gammal vän i min ensamhet. Mitt jobb har jag skött, mina barn i kassa, och vännerna vet nog precis var jag står. Men kärleken liknar en ren katastrof nu i efterhand. Jag har frossat till kvinnor och blivit älskad som få. De har fått min respekt och allt de pekade på. Men ingen av dem har någonsin lyckats förstå vad jag är för en man. Några dras till den spänning som finns i mitt jobb, där man reser och festar, men de ger ofta upp. När det visar sig att också stjärnorna bleknar i gryningen. Andra vill ha en man som är i balans, som är hemkär och lugn och som känner sin plats. Men har man sett halva världen kan man aldrig vill låta sig tänjas, min vän. Jag drömmer om någon som kan ge mig ro och hålla mig ung och som ger mig passion. Jag kräver ju allt, slentrianen är det som jag fruktar mest. Jag blir aldrig bitter, det är mot min natur. Men jag funderar ibland på hur den kvinna ser ut, som inser att i denna trygga figur bor ett kärleksdjur. Dagen är kylig, hösten är klar, himlen är ovanligt vacker idag. Jag tror jag ska göra som jag brukade göra för länge sedan. Jag går ner till havet och sätter mig ner och känner hur vindarna blåser mig ren. Vem vet, kanske dyker ett nytt fenomen upp ur vågorna.
Ja, välkommen tillbaka. Idag har vi alltså träffat skånskan Viveka för att höra hur hon trivs i Thailand. Och Viveka, du har designat även smycken, vet jag. Och är det då ädelstenar från Thailand du jobbar med nu, eller?
Jag ska försöka svara lite, inte för uttömmande om detta, men designa, ja, det gör jag. Men jag har alltså på gamla då utbildat mig och klarat av en graduation här på GIA i Bangkok, Gemological Institute of America, som har sin bas i Carlsbad, Kalifornien. Ja. Men som har en filial i Bangkok där jag då har studerat och tagit examen. Mm. Och då är det färgade, alltså alla stenar som av naturen har färg. Och jag är inte speciellt intresserad i de färglösa diamanterna och de andra.
Nej.
Utan det har blivit färgade stenar.
Okay.
Och eftersom Thailand är en av de absolut främsta ädelstensliparna i hela världen, så kommer stenarna hit. Allting finns inte härifrån. Men jag kan utan vidare säga att på Corundum, som då tillhör, där tillhör ju safirer. Mm. Både safirer som är blå, men också alla andra färgerna av safirer, rosa, gula och så vidare. Och rubiner är till den grejen. De är störst i världen på att slipa detta. Men att slipa, alltså hela ädelstensvärlden, det är ju behandlingar. Här hettar man upp stenar också för att påskynda naturens krafter. Och om man är till Chantaburi, som är världens största gemstones market, som ligger en timme härifrån mot kambodjanska gränsen. Mm. Som har en marknad på gatan där det är allt från de dyraste som kostar flera hundratusen dollar till att du kan köpa en sten för 100 baht ungefär.
Oj.
Och de kan vara äkta allihopa. Men det beror ju på vilken kvalitet.
Ja, just det.
Och det har vi varit nere många, många gånger där. Och där blev jag också oerhört fascinerad och tänkte att det här måste man ju kunna. För att det finns ju gott om syntetiseringsmetoder. Mm. Alltså att framställa den här mineralen manuell väg. Och så alla dessa behandlingar. Men där säger de, oh my stones are not cooked. Då betyder det att de är inte heated, de är inte upphettade utan de är inte kokta. För det är precis vad man gör, man lägger korundum, mörka stenar i ett lerkärl och sätter på ett lock. Och sen eldar man med vanlig sån här grillkol under i 12 timmar och så blir stenarna vackra färg. Så enkelt är det. Och det har man gjort i hundratals år, det är ingenting som är nytt.
Och där försvinner det inte?
Nej, men vissa stenar har ju, alltså de tål ju inte... Alltså det är en hel värld med det här med ädelstenar, men vad ska jag säga. Det finns stenar som till exempel inte borde vara i solsken och inte borde ligga i för starka lampor i ett skyltfönster för de bleks. Ja. Och det är även naturligt för ädelstenar som har den. Lika väl som tanzanite från Tanzania som en Maasai snubblade på för att den hade stuckit upp en kristall i marken. Och under marken är den brungula, men när den blir solbestrålad så har den en underbar violettblå färg som är... Ja, som är blåklint nästan.
Så där, ja.
Och då var det tack vare solen. Man hittade solens värme så man kunde hitta den här stenen.
Ja, titta där, ja.
Och visa på en bild här.
Ja.
Det är ett smycke jag har designat. Det heter The Flower of Life, den här ringen.
Flower of Life?
The Flower of Life.
Ja, jag säger att det är en blomma, den själva stenen.
Ja, det är alltså egentligen den. Om man tänker sig den Davidsstjärnan. Som kommer från Davids sköld när han slog ner Goliat. Hade han det på sitt emblem.
Ja.
Och går man tillbaka så kan man säga i andra kulturer att man har använt den här sexuddingen. Och då är det alltså The Flower of Life. Och det finns ju den här hexagonala konstrukturen. Det finns ju till exempel i alla våra snöflingor av naturen. Och den kommer tillbaka i många, många strukturer. Men ja, så det var ett exempel på hur ljuset kan påverka en sten.
Ja, det måste du klart känna till när du ska designa smycken.
Ja, och det roligaste med designen det är ju om man, alltså i det här fallet med den här tanzanitringen så har jag tagit med mig personer och gått på Gems Jewelry Fair i Bangkok som är 2 gånger om året som är världens största juvel fair, vad säger man, mässa. Och hade med mig personen som var intresserad och hjälpte honom att köpa den här stenen. Och sen så ville han ha diamanter runt omkring fast han köpte vita safirer för diamanterna var för dyra. Och sen ångrade han sig och så har jag då tillsammans med min doer, en person som jag har lärt känna, som förverkligar de här. Och så ritar vi och så håller vi på så här. Nu håller jag på att göra om en gammal klackring från en manlig bekant som absolut inte vill ha den hans mamma gav honom för 30 år sedan. Utan då får jag om den.
Ja.
Och byta ut en sten och det är väldigt roligt.
Ja,
det är... Men det är ju ingenting som ännu ger någon business. För det är ju vänner så att jag kan ju inte ta betalt.
Nej, just det. Men hörru, Vivica, en annan av dina färdigheter, det har vi ju provat på nu så här, det är ju att baka tårtor. Är det speciella tårtor du bakar?
Alltså jag gör allting som har med matlagning. Jag lägger in gurkor och jag kokar skotsk marmelad och jag bakar tårtor och jag lagar middagar och har lax. Och liksom det, men det började nog så mitt intresse när jag var gick på gymnasiet och så det.
Är du tårtkonstnär också?
Ja. Det är ju där du har liksom börjat. Man får ju inte en tårta som en annan lik. Och det kan ju vara om det är någon som vill ha till en födelsedag. Jag försökte lite när jag kom hit också att ha det som en sån här catering-variant. Men det är ingen som förstår hur dyrt en sån tårta blir. För att jag använder bara de absolut bästa ingredienserna. Så det är äkta mandel, det är äkta smör. Det kan vara choklad från Schweiz. Och då kostar det också. Ja. Och det tycker man att man kan köpa en... thailändsk tårta för 500 baht så tycker man att då kan man inte betala 1200
ja,
för att...
Ja, och ännu mindre på 7-Eleven.
Nej.
Så att,
Men jag skriver ju i... Jag har publicerat nu 48 recept i Nyfiken Grå. www.nyfiken Grå finns det på nätet. Ja, så där finns alla möjliga saker.
Vad är det för något? En mattidning eller?
Nej, det är en tidning för... Det heter att det är 60-plussare. Men jag fick faktiskt gå in där redan när jag var 58.
Okej.
Jag fick vara med. Och har då skrivit. Och där har jag också en spalt som heter Fråga sjukgymnasten. Så att jag svarar på uttömmande på frågor som kommer.
Ja. Men om man nu vill läsa lite mer om dina smycken och sånt där. Var hittar man det?
Jag tänker egentligen kan man bara börja med att gå in och titta på min hemsida. www.vivica.se. Då är det V-I-V-E-C-A. Väldigt enkelt.
Väldigt enkelt.
Ja. Och där kan man klicka på gallery. Galleri. Ja. Finns, man kan välja, man får en flagga. En engelsk och en svensk. Trycker man på den svenska flaggan så får man svensk text. Annars får man engelsk text. Och där kan man titta bland annat. Men det är det där galleriet. Det är både kakor och alla möjliga bilder. Och där är några ringar. Och jag har ännu inte sammansatt någon speciell kollektion. Jag är trots allt nybörjare.
Mm-hmm.
Men idéerna har jag i huvudet hela tiden.
Hittar man tårtor också där?
Ja, det gör man nog.
Ja.
Uh-huh.
Men det där med matskribent är lite kul. För då undrar jag så här. Är det som du äter och recenserar? Eller gör du egna recept och så där?
Jag gör egna recept. Jag gör allting. Och jag är väldigt orädd. Och det som är lite kanske annorlunda i den här kakbranschen. Det är ju att jag också vågar visa mina misslyckanden.
Mm.
Katastrofkakor med lite. Man ser liksom hur man kan visa det, fotografera, så trollar jag om, gör någonting annat och så sätter man ihop det och så kan man använda den då.
Ja,
utom när jag kokte en julkola med tranbär som verkligen, jag skulle koka det i mikrougnen och då blev den helt förkolnad.
Oj.
Och då tyckte jag det var rätt roligt också, så då tog jag en bild på den också där ute. Så här kan det gå om inte man passar tiden.
Ja, det gäller att vakta alltihop.
Ja.
Men vi pratar ju lite grann om mat och goda tårtor och sånt där. Men vilken är din favoriträtt bland thai-maten då?
Ja, det är svårt. Jag är väldigt sparsmakad nu efter att ha bott här så länge. Och egentligen så är jag nog mest förtjust i när tom kha gai, alltså den här kokosmjölkssoppan som nästan är som en gryta med lite kycklingbitar, tomater och en massa saker som man inte ska äta men som hör till, att som ska ligga i
och som är så goda
och som ja, man kan tugga på de här ginger, heter det, ingefärsrötter och så, och så limegrass. Men det är ju väldigt väldigt ohälsosamt med kokosmjölken, så att jag av den anledningen passar jag mig för kolesterolen. Men det är nog ändå det jag tycker är godast. Om den är välgjord.
Ja, ja, det finns ju mycket god thai-mat. Och här i Thailand äter man ju väldigt mycket seafood.
Mm.
Det gillar du med?
Ja, det gör jag. Men alltså, den mesta seafooden är ju antingen odlad eller så kommer den från Vietnam frusen till. Så att de här grillade kolgrillade jätteräkorna på Koh Samet som folk tycker är så exotiskt att sitta på stranden och äta. De kommer ju från Vietnam, djupfrysta till Bangkok. Och de skickas över med samma båt som jag själv, åker över till ön och sen tinas de på restaurangerna och så säger man, alla tror automatiskt att de är från Koh Samet, för det är ingen som frågar.
Och nyfångade.
Ja, men jag har gått på samma nit i Sverige. Jag skulle äta fjällröding en gång uppe på Åre och det visade sig att den kom från Fujiyama.
Oj då.
Kom de in med, så att det är inte bara thailändningar som jag så.
Men du vet väl att i Norge äter man norsk lax som kommer från Thailand?
Ja. Ja.
Vi ska spela lite mer musik.
Ja.
Har du något på din önskelista?
Ja, det var väl lite annorlunda. Lite, verkligen en annorlunda, men en väldigt härlig kombination av klassisk och modern. Det är Pavarotti och, som sjunger tillsammans, en duett tillsammans med en jag säger det för jag har sett det på bild. Hon är negress, så jag tror hon heter Tracy någonting, om det kan vara Tracy Chapman eller någonting sånt. Men melodin heter Baby Can I Hold You Tonight. Och han sjunger på italienska och hon, så kan man säga, motsjunger på engelska. Väldigt ljuvlig. Så den hoppas jag att alla får njuta av.
Ja, den har jag aldrig hört, vad jag vet i alla fall. Men vi ska prova att lyssna.
Mm.
Perdóname, perdóname. right time. You'll be mine.
Io t'amo. Se mi vuoi,
baby, can I hold you?
E tu non sai dire
oh. Maybe if I told you the right words, ooh, at the right time.
Ja, om ni undrar vem det är som jag pratar skånska med, fast jag pratar ju norrländska, men vi kan prata skånska i alla fall. Och hon berättar om hur hon upplever livet i Rayong och Thailand. Och Viveka, du gillar också att motionera och du leder tydligen morgongymnastiken i det här området.
Ja, jag gjorde det i flera år kan man säga, månader under högsäsongen. Ja. Och hade gjort ett väldigt bra program vid poolen klockan 7:30 och där jag också var uppe och pressade färska juicer så att man fick betala, var det 20 baht eller någonting, för att det var mycket släpande. Allting tog ju 2 timmar för mig och min man att släpa musikanläggning och hopprep och bandyklubbor och jag vet inte allt jag hade med mig från Sverige, flytbrädor och bollar i poolen, och vi hade stafetter och vi började med yoga och sen var det lite qigong-rörelser och sen accelererade tempot allt mer, men härlig bränd CD jag hade gjort och det. Ja, man fick en ordentlig omgång då på, ja, 60 minuters träning, men ibland kom det 3 personer och det var samma jobb som om vi var 15-20, ja. Så ja, att det där dog också ut, tyvärr.
Men 60 minuter, det låter ju
kämpigt. Ja, det var ganska mycket. Det men var det var en variation av när man tänker sig både i poolen och en liten avslappningsstund på 10 minuter på slutet, kanske till en massas musik.
Ja, jag kan ju tänka mig att med det liv som de flesta lever här i Thailand så behövs det.
Ja, men här är det fantastiskt många skandinaver eller europeer som är väldigt medvetna om behovet av att träna. Nästan var och varannan runt omkring. De cyklar, de simmar, de joggar, de går med stavar, de ror. Vi hade själv en rodmaskin här i flera år tills den rostade sönder.
Ja.
Och många före frukost på morgonen sticker iväg och har olika rutiner. Så verkar som en väldigt många med sund inställning och förståelse för att ska vi ha det bra här några år så får vi hålla oss igång.
Mm.
Och jag har tränat och dansat och hållit på sedan jag var barn. Så att för mig är det ett behov som olika, ja, olika sorters aktiviteter är viktigt.
Och på köpet så håller du din man Björn igång?
Ja, han cyklar och tar tiden på morgonen vissa sträckor här och ser om han kan pressa sig. Och när han rodde så skrev han upp varje dag i sin bok att nu hade han rott till Mount Everest eller Kebnekaise. Han hade de där måtten och så läste han av på.
Okay.
Så att vi försöker, jo men det gör vi. I princip dagligen. Så finns det dagar man hoppar över då.
Mm.
Och lite yoga och lite tennis spelade ju många år, men det var inga barnbanor här.
Nej, this is Thailand. Man får tala om vad det är många.
Och man bor i Bangkok också kan man ju.
Ja, Bangkok har ju väldigt mycket inomhus också.
Ja, vi åkte skridskor, jag och dottern, hon var här senast i, ja, ishallen. Där vi tog gamla konståkare båda, så att, ja, det var härligt att få spänna på sig dem igen. Ja. Och väldigt ovant.
Och sen komma ut i värme.
Mm.
Thank you. försöker vara. Ge mig min morgondag, min enda önskan nu och här. Älska mig för den jag är. Se fjärils vingeslag i alla himlar fara. Se alla ögon blinka stjärn.
Viveka, ibland så medverkar du i Sveriges Radio i programmet Vaken, va?
Ja.
Och vad gör du där? Berättar du om Thailand?
Prata.
Ja.
För det första är det väldigt tidigt på morgonen i Sverige. Någon gång mellan fem, strax efter fem har det brukat vara på morgonen. Och det är väl så länge de samsänder med alla delarna av Sverige. Ja, nattradion. Och då är jag lite förberedd på några ämnen. Tre brukar det få vara, var en har varit en frukt kanske som jag har berättat om. Som finns mycket roligt att säga om olika frukter. Men också hur läget är i Thailand. Det är väl det politiska läget eller om några skandaler eller högtider. Eller, den där tiden går ganska fort de där minuterna jag är intervjuad.
Nu är vi ju mitt inne i Songkran här på sig. Det har ju börjat häromdagen.
Ja.
I Pattaya så kör de ju en hel vecka. Jag vet inte,
men det gör de här också. Men de börjar nog inte förrän i eftermiddag. Tror jag så att jag tänkte jag skulle hinna ut innan. Sen bunkrar vi och håller oss här innanför området. Tills det är över. För
samma sak här. Och jag tog med plastpåse och stoppade mobilen i.
Ja,
det behövs.
Ja. Det är ju inte bara vatten. Det är ju också den här vita degen. De kletar på bilar och på kroppen. Och tar sig en och annan grabbtag på den gamla kvinnokroppen som är lite känsligt för den där gången.
Ja.
Så att jag håller mig här inne.
Ja, det har man varit med om det en gång så räcker det. Faktiskt. Men du är även medlem i föreningen Svea, som är en världsomspännande förening, va?
Ja.
Finns det en avdelning här i Rayong också?
Ja, nej, det gör det inte, utan det är Bangkok.
Det är Bangkok.
Och just nu tror jag vi är 64 stycken Svea. Det har ju mycket att göra med de som kommer tillsammans med sina män, som kanske har fått ett kontrakt med IKEA eller Electrolux i 2-3 år, och så blir de ofta medlemmar
direkt. Och då är det ofta en Svea som följer med.
Ja, eller så blir hon det. Och de är väldigt aktiva och har månadsprogram och hur mycket trevligt som helst. Jag har haft vissa arrangemang för dem här också, så kommer de hit i en grupp och så.
Jag tror att de har egen tidning också.
Ja, ja, den har jag här någonstans så, i hyllarna.
Väldigt, väldigt aktiva som du sa.
Mm. Men, och det är bokklubbar och det är utflykter och det är föreläsningar på universitetet och det är utställningar som är vandrande utställningar man passar på. Och det är såna här free flow kvällar med bubbel och det är ätstoppekvällar och det är 2 gånger om året så får man ta med i sin man, och det brukar vara till jul och påsk.
Men
och då är det party.
Så ätstoppekväll, det betyder att du får åka till Bangkok för att äta ätstoppa.
Ja, men den kan jag laga själv.
Ja.
Behöver jag inte åka dit för att äta.
Men alla möten och sånt där, det sker i Bangkok då?
Ja. Ja, det gör det. Så att det är jag som får ta mig dit, och ibland sätter jag mig på bussen här från Bampea. Det tar allt mellan 3 timmar till 5 innan jag kommer fram.
Ja, kan jag tänka mig.
Men annars när vi kör tillsammans, min man och jag, så vi gör en gång i månaden, för att den här GIA, Gemological, ja, Edelstens, de har mycket trevliga möten en gång i månaden, som är sista onsdagen varje månad, och då är det först mingel i en timme med snittar och lite vin, och sen är det mycket seriösa bra föreläsningar om det senaste inom stenvärlden.
Okay.
Och det är folk från hela världen, så att det är väldigt uppiggande att vara med där.
Internationellt och bra.
Ja. Och amerikaner som håller i det tillsammans med thailändska, ja, som också är utbildade såklart.
Ja. Har du fler engagemang?
Ja, alltså det poppar upp hela tiden i huvudet, tyvärr mer än vad jag borde kanske ta hand om. Men det jag nog är mest känd för, de som kommer hit vid juletid, är att jag har sedan 2007 så har jag arrangerat julaftons beach volleyboll här på stranden framför vårt område.
Ja.
Och om vi var 30 första julen så är vi uppe i 100 nu. Och jag har sytt band, så vi har olika lag och det är väldigt ordentligt och vi uppstyrt. Och där ser du pokalen som är en vandringspokal. Men det är att de som vann nu i julas, de ägde inget hus här, så att de bad att jag skulle ta hand om det till nästa år. Men jag vet inte, hållit på så länge nu, så att det är, man måste till och med begära tillstånd och betala för att använda en bit av stranden några timmar på julafton. Ja.
Ja.
Och det är mycket vi måste rengöra, för att man har ett ansvar för att spelar man barfota så kan det ligga rostiga kapsyler och
glasbitar.
Det är inte så rent här, så att tyvärr.
Nej. Tyvärr så Thailand är ju lite skräpigt med alla plastpåsar.
Lite?
Ja.
Men nu är det inte bara Thailand.
Nej.
Egentligen det är hela Asien, men det är fruktansvärt emellanåt när vindarna ligger på. Och även deras beteende. Men de utbildade är medvetna om att det är utbildning som gäller och de måste börja med barn i skolan.
Absolut.
Så vi får väl hoppas på förändring.
Ja. Ja, Vibeka, har jag glömt någonting som du vill berätta om?
Jag har ju hur mycket som helst, så att jag tror att det kanske är lagom här.
Jag har en liten fråga på slutet här.
Ja.
Det här är ju ofta männens paradis.
Mm.
Men det måste väl ändå vara kvinnornas paradis också?
Alltså, ordet paradis passar inte in överhuvudtaget som jag tänker med någon sorts paradis. Det vill inte jag sätta på
jag
det här
landet och
något annat land heller. Nej, det tycker jag inte alls att det är. Det tror inte, jag vet inte hur folk tänker när de säger paradis. Liksom, vad har de tänkt sig paradis? Det vill jag inte använda på något land egentligen.
Men vad är ditt paradis?
Ja, men det är musik och dans någonstans bland änglarna. Eller jag vet inte. Jag vet inte, jag kan inte säga det. Men det är nog inte på jorden.
Nej. Men du tar det här mera jordiskt då, det här med sol och bad och värme och vackert väder.
Ja, det är härligt, men det har varit alldeles för varmt nu och för fuktigt ett bra tag. Och det är inte, och det har ökat i temperatur och fuktighet sedan vi flyttade hit. Och det är inte skönt.
Så klimatet ändrar sig inte bara i Skåne, utan ändrar sig även här i Rayong?
Faktiskt här också, ja.
Idag är det ju lite mulet och lite småregn faktiskt.
Mm.
Så att som kran kommer överallt ifrån den här gången.
Kan man säga.
Ja. Vi har alltså lyssnat på Vibeka från Ängelholm, som sedan 8 år bor i Rayong, cirka 20 mil söder om Bangkok i Thailand. Och tack för att du ville berätta för oss, Vibeka.
Varsågod, men jag skulle vilja avsluta med en melodi ytterligare, som jag tycker är väldigt signifikant för det här landet, som kanske började med de här risballongerna som vi har varit med och sänt ut över havet, som jag tycker är väldigt fin thailändsk sed, om man
Loikatong.
Talar om att de går iväg till paradiset kan vi väl säga då.
Ja.
Och nu vet jag att det var en tävling med en låt där Horace Engdahl var den som vann med sin text till Benny Anderssons musikaliska komposition. Och jag är ganska säker på att den heter Varmluftsballongen. Jag trodde den hette Nyårsballongen, men jag tror att den heter Varmluftsballongen, och det är Helene Sjöholm som sjunger den. Och var man går in på nätet så räcker det att man slår på det, så kommer den upp och så kan man lyssna där. Det tycker jag var en fin final på den här Thailand-sändningen.
Det var midnatt, fyllda nyårsklockornas sång. Och vi la våra önskningar ner i en pappersballong. Och den lyfte med sitt svaga lilla ljus. Och jag kände hur fri jag var, allt jag byggt upp låg i grus. Och när hjärtat har brustit blir det lätt på en gång. Och det stiger så lustigt som en varm luftballong. Med din önskan denna jord, hem och hus, sväva som en punkt av ljus. Du ska driva med vinden och skratta åt skrattet. Denna din lyckas värd, lita på ballongens färd. För när allt är förlorat är himmelen öppen på natten. Den som strukit alla resmål har nu en chans. För den lilla ballongen, den färdas till just ingenstans. Ska den stiga eller sjunka, stå på spänn. För vad önskningen väger, det vet inte önskaren än. Och så lyfter ballongen, det finns ingenting som kan hålla den fången. Inga frågor och svar, bara tystnad. Vad du skrev med din sorg och la i ballongens korg. Det kan du inte minnas, det kvittar. Därför den gör oss så svävande lätta och rika.
Där tonar programmet sakta bort. Ni har alltså lyssnat på mig Bernd som sitter någonstans i Thailand. Men var inte ledsna, det kommer fler program. Så låt datorn, surfplattan och mobilen vara igång och fortsätt lyssna och hör sen.